För Bibeln har en del att säga om pengar. Och Jesus har en del att säga om pengar. Och det är ju naturligt att vi pratar om det och säger någonting om det när vi har den här särskilda insamlingen och när det här är någon slags ständig utmaning för oss i vårt lärjungaskap. I bergspredikan så kokar Jesus ner det här till att säga ingen kan tjäna två herrar. Han liksom ställer upp Gud på en sida och det som han kallar för mammon på en annan sida. Så säger han, ingen kan tjäna båda de här. Antingen kommer han älska den ena och hålla fast vid den ena och inte bry sig om vad den andra gör. Eller så kommer han göra tvärtom. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger han. Och tittar man närmare på evangelierna där Jesus undervisar och predikar och talar i liknelser och så vidare, så är det så gott som på varje sida någonting där Jesus adresserar det här området. Just för att det riskerar att ta så stor plats att det blir en avgud. Du kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är arameiskt ord som betyder rikedom egentligen. Och Jesus personifierar det här och målar upp det som en avgud som konkurrerar med Gud om första platsen i våra liv. En sån kraft finns det i pengar och i begäret efter pengar och rikedom, säger Jesus. Du kan inte tjäna den levande guden om ha-begäret också är en avgud i ditt liv. Någon måste ge sig. Vi måste välja vem vi vill tjäna. Och så lever vi i en värld som är uppbyggd som ett ekonomiskt system. Och det finns ingen möjlighet för oss att fly undan det. Vi behöver ju vara en del av de här ekonomiska hjulen som snurrar hela tiden. Och förhålla oss till att det är så världen ser ut. Men det vi kan fly från och det som vi är kallade och behöver fly från, det är att behandla pengar som en gud i våra liv. Som en avgud. Och det är den främsta avguden i vår tid. Det var det redan på Jesu tid. Innan marknadsekonomi och kapitalism och allting hade gjort sitt intåg. Och det är det ännu mer i vår tid. Man talar om ekonomin. Med vördnad i rösten i många sammanhang. Ja, men ekonomin säger det här och ekonomin gör det här. Och det målas upp som lösningen på alla världens problem. Hur ska vi lösa klimathotet till exempel? Jo, vi måste ha ekonomin igång så att vi har resurser att göra det. Vi behöver vara delaktiga i de här systemen. Vi kommer inte undan det, men vi behöver inte delta i upphöjelsen av pengar på det här sättet. Och här behöver vi som Jesu efterföljare ta medvetna beslut för att utmana det här. Och inte bara något som vi gör en gång. Ja, men okej, jag bestämmer mig för det. Jag tänker inte ha pengar som en avgud. Så funkar det ju inte, utan det här är ju någonting som dagligen utmanar vårt sätt att följa Jesus. Så gång på gång så behöver vi bestämma oss för att jag tänker inte spela med i den här upphöjelsen av rikedom till en plats den inte ska ha. Vad var det Jesus egentligen talade om? Mellan sitt dop och sin korsfästelse. Ibland så kan vi höra människor som säger att Jesus kom för att dö och ge sitt liv. Och det är ju sant. Det var ju liksom, det kulminerar ju i det. Men vad gör han egentligen mellan sitt dop, när Johannes döper honom i floden i Jordan, till dess att korsfästelsen sker som klimaxet på det? Jo, det han gör då, som han själv säger, det är ju att han talar om, annonserar och lever ut Guds rike. Det är hans främsta uppdrag och mål enligt honom själv. Han säger att nu finns det ett nytt rike. Det har brutit in i den här världen, i allt som pågår i den, så skymtar vi lite ljus vid horisonten. För det är ett nytt rike som är här nu. En ny regering, ett nytt sätt att leva, en ny ordning för det mänskliga samhället är nu här. Och det här är goda nyheter, säger Jesus. För det här riket kommer från min fader i himlen. Och det visar på ett nytt sätt att vara människa och hur vi relaterar både till Gud och till varandra. Och Jesus förkroppsligar det här nya riket med hela sin varelse och lever ut det när han helar människor, när han befriar människor, när han bjuder in alla i stor generositet att sitta vid hans bord. Så är ju det att leva ut hur det här nya riket ser ut. Och så kallar han människor in i det riket, in i Guds rike, att följa honom. Och det här riket, det har en alternativ ekonomi. Det funkar inte på samma sätt som den här världens riken. Utan här ser man på ekonomi och rikedom på ett annat sätt. Världens sätt att se på rikedom bygger egentligen på två saker. Inte minst sen vi har hamnat i det kapitalistiska systemet. Så är det två saker som är basen för ekonomin. Och det är rädsla och girighet. De här två sakerna är det som driver ekonomin framåt. Om vi bara tittar på hur börsen fungerar, så är det så tydligt att det som dominerar är rädsla och girighet. Rädsla och girighet. Och Jesus säger att vi behöver höja oss över den där synen på ekonomi. Den här som vi är en del av, vare sig vi vill eller inte, behöver inte prägla hur vi ser på ekonomin. Utan istället omfamna Guds rikes alternativa ekonomi som bygger på tillit och generositet. Vi är kallade av Gud att lita på honom. Att han har allt i sin hand. Han förser oss med det vi behöver. Och därför kan vi också vara generösa. Med andra ord, vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd. Och det innefattar även vad vi gör med våra pengar. Och vi ska älska vår nästa som oss själva. Och det innefattar vad vi gör med våra pengar. En av de sakerna som är smärtsamt tydligt, som Jesus ställer fram för oss, det är ju att girighet, begäret efter mer, en slags ekonomisk egoism, är det största hindret för att följa honom. Jesus säger det på ett sätt som inte går att misstolka. Liksom. Det finns andra saker som också kan stå i vägen för våran efterföljelse. Men det här är det enskilt största, säger Jesus. Och det är en knivskarp utmaning till alla oss som vill följa honom och som är en del av den rika delen av världen. Vad betyder det för oss? Jesus ger oss den här utmaningen vid ett antal olika tillfällen. Men det mest målande är ju när han säger det här i Matteus 19. Och uttrycker det som att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att få del av Guds rike. Det är ju en härlig bild överhuvudtaget. Det måste vara svårt att ta en kamel och trä nålen med den. Och ändå säger Jesus att det går. Han öppnar ju dörren på glänt och säger, ja, men för Gud är ju allting möjligt. Så även det går. Det här är ju märkligt. Och Jesus verkar ju ha ibland ett annat sätt att se på saker som vi har svårt att greppa. Vi skulle ju behöva någon slags ordlista för vad menar Jesus egentligen när han säger så här. När jag i min ungdom kom till en ny arbetsplats som heter Lämnobruk. Tillverkar tråddragningsmaskiner och ligger mitt ute ingenstans i Östergötland. Och där skulle jag jobba ett halvår ungefär. Och då fick jag en ordlista i början. Vi har ju en del eget vokabulär här på den här firman. Så för att du ska förstå vad folk säger så får du den här. Och det var jättebra att ha. Speciellt i förhållande till en man som hade ganska många talesätt med på den här listan. Han hette Yrjö Koiranen. Var invandrad från Finland. Hade lärt sig begriplig svenska någorlunda på de 40 åren han hade bott här, var svetsare på Lämnobruk. Och ibland behövde man ju gå till Yrjö och be, kan du svetsa det här åt mig? Och så fick man alltid ganska obegripliga fraser tillbaka. Då kunde han säga, är det ingen idé, det är bara kasta Oslofjorden. Jaha, då går man till ordlistan. Det betyder, det här är snart färdigt. Ja, vad bra. Då behöver jag inte oroa mig så mycket. Och ibland så skulle vi behöva någon slags ordlista för Jesus och för Bibeln. Och även kanske för hur vi pratar i kyrkan om olika saker som människor har svårt att förstå. Så när Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, så betyder det att det här är en svår utmaning, men det är inte omöjligt. Men tro inte för den delen, även fast Jesus riktar såna här skarpa utmaningar till människor som har mycket, att han var emot rikedom och välstånd. Vi behöver inte göra det misstaget. Det var han inte. Han varnade skarpt för att upphöja det här till någonting att leva för och sträva efter, och som vi litar på mer än vad vi litar på Gud. Och han varnade för att göra jakten på pengar till ett mål i vårt liv. Då kommer vi inte kunna delta i Guds riket. Då kommer vi inte kunna följa Jesus. Men å andra sidan verkar det finnas något slags överflöd av välstånd vart Jesus än går. Har ni tänkt på det? Vad gör Jesus det första han gör? Det första mirakel som händer? Jo, han gör vatten till vin. Han befinner sig på ett bröllop. Och det är inte så att de inte har haft vin att dricka. De har druckit mängder med vin redan. Festen pågick ju flera dagar i den här kulturen. Och så tar vinet slut innan festen är slut. Och vad gör Jesus? Han ordnar inte bara så att man får ett glas eller två till, utan han gör över 600 liter vatten till vin. Så att det kan finnas ett överflöd av välstånd på det här bröllopet. Eller när han inser ihop med sina lärjungar att ja, nu har vi stått här och undervisat ett par dagar i ödemarken och människor har ju inte fått något att äta. Och så letar de rätt på den här pojken med sin matsäck, 5 bröd och 2 fiskar, och här har vi 5000 män plus kvinnor och barn, vilket betyder att det var mer än dubbelt så många där. Så över 10 000 människor ska dela på det här. Inget problem, säger Jesus. För runt honom finns det här överflödet hela tiden på något sätt. Och den här tilliten till att ingenting är omöjligt för Gud. Så 5 bröd och 2 fiskar plus Jesus räcker ju till att mätta över 10 000 människor. Och de fick ta en andra omgång och en tredje omgång om de ville. Och ändå blir det mer över än vad de hade från början. Eller den här märkliga berättelsen om när Jesus och Petrus kommer på att just det, vi måste betala tempelskatt varje år. Det har vi inte gjort än. Och då säger Jesus, ja men gå ner till havet eller till sjön och dra upp en fisk där som du är van att göra. Och då får du en överraskning när du tittar i fiskens mun. Och Petrus gör som man säger, drar upp en fisk, kollar i munnen och där ligger ett guldmynt som är precis lagom för att betala tempelskatten för 2 personer. Det finns ju någon slags egendomlig, sorglös förtröstan och överflöd hos Jesus hela tiden. Det här sorglösa, lita på Gud, överflödet säger att Jesus inte på något sätt emot välstånd och överflöd. När vi har ett rätt förhållande till det vi har. På samma sätt så kan man ibland tänka att, eller framställa det som att ja, men Jesus tog sig an de fattiga, vilket är sant. Men att han då också var emot de som hade rikedom, och det är ju inte sant. Utan Jesus umgicks ju och åt med både de som hade lite och de som hade mycket. Han bjöd hem sig själv till den väldigt rike tullendrivaren Zacchaeus. Och förvandlade hans liv på det sättet att han valde att ge bort hälften av det han ägde. de som var de absolut närmaste vännerna till Jesus, förutom hans lärjungar, det var ju också Maria och Marta och Lazarus. Det var tre syskon som bodde i byn Betania nära Jerusalem. Och här bor ju alltid Jesus och hans gäng när de är i Jerusalem, vilket var ganska ofta. De begav sig dit för alla olika judiska högtider. Och då sov de hos Maria, Marta och Lazarus. Så de måste ju haft en egendom som klarade av att ta emot minst 13 personer för övernattning med jämna mellanrum. Och förse dem med mat och gästfrihet på det sättet som var självklart. På onsdagen före korsfästelsen, då var de också där. Och då försvinner Maria iväg en liten stund. Och så kommer hon tillbaka med en flaska med balsam. Med välluktande balsam. Och så tar hon hela den här flaskan och så tömmer hon den över Jesus. Den här flaskan får vi reda på, den var värd ungefär 300 denarer. Och en del blir upprörda och tänker, det här, vilket slöseri. Det här kunde man ju ha sålt och haft massor pengar till de fattiga. Och vi kanske läser det här, ja, 300 denarer. Vad är det? Är det 300 kronor eller vad är det? Om vi omsätter det i dagens penningvärde, vilket är ganska svårt. Men lågt räknat så var den här flaskan värd ungefär 150 000 kronor. Och har man en balsam eller parfymflaska som är värd 150 000 kronor, då är man ganska välbeställd. Är det någon av oss som har? Det är ingen. Och om vi hade det, skulle vi ta och tömma ut den vid ett enda tillfälle och sen är det färdigt. Det betyder ju att Maria och hennes syskon var ganska välbeställda. Och den här handlingen betyder ju också något mer, förstås. Och hade vi inte vetat hur den här historien går, då hade vi ju förväntat oss att Jesus skulle tillrättavisa henne. Att han skulle stämma in i den här kören och säga, vilket slöseri. Men det gör han inte. Utan han säger, den här kvinnan har gjort någonting fantastiskt vackert som har betydelse. Och de fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid hos er. Och vart än evangeliet berättas, vart man än berättar om mig, så kommer man berätta om den här kvinnan. Och så blev det. Så just när vi tror att vi har ringat in Jesus på något sätt, så kommer han ju alltid att överraska oss och bryta våra mönster. Han umgås med de fattiga, absolut. Men också med dem som har mycket. Men han utmanar alltid de som har mycket. Hur hanterar du din rikedom? Hur kan de använda sina resurser enligt den här nya alternativa ekonomin som Guds rike bygger på? Som handlar om tillit och generositet. Och allra tydligast ser vi kanske det i den berättelse som leder upp till det här citatet om kamelen och nålsögat. Vill ni så kan ni slå upp Matteus 19. För där möter Jesus den rike unge mannen. Och det, vem nu det är? En del av traditionen säger att det här är Johannes Markus. Som sen skrev Markus evangeliet och som blev medarbetare till Paulus och Barnabas. Men det vet vi inte. Det vi vet är att Jesus möter en ung rik man, får vi reda på. I Matteus 19, från vers 16 och framåt. En ung man som ägde mycket. Här kommer en ung man som är enormt rik och frågar Jesus, vad ska jag göra för att få del av det här nya riket? Det här som du säger har brutit in, som vi vill bli en del av och ska sträva efter. Hur kan jag få del av det? Håll buden, säger Jesus till honom. Vilka då? Frågar den här unge mannen. Och då räknar Jesus upp några stycken utav buden. Det finns ju 10 budord. De första 4 handlar ju om relationen mellan människa och Gud. Hur kan vi stå i rätt relation till Gud och leva i tillbedjan till honom? Det handlar de första 4 om. Och det är ju, ha inga andra gudar. Gör ingen avbild eller avgud i fysiskt. Håll vilodagen helig och håll Guds namn heligt. Fast i omvänd ordning på de två sista. Det är de fyra första buden. De handlar om vår relation till Gud. Och sen finns det ju rättvisebuden på något sätt. Hur vi behandlar andra människor. Det här är ju en utveckling av att älska Gud och älska din nästa som dig själv. Som Jesus säger är sammanfattningen av allt det här. Så då räknar Jesus upp, för han förutsätter att den här unge mannen håller självklart de fyra första buden. Det är helt givet att du inte har några andra gudar, att du inte gör någon bild, att du håller både Guds namn och vilodagen helig. Så det hoppar han över. Och så går han till de sista sex. Och så säger han, de här behöver du hålla. Vilka är de nästa? Hedra din far och din mor. Döda inte. Begå inte äktenskapsbrott. Stjäl inte. Ljug inte. Och sen är den sista. Ha inte begär. Och den hoppar Jesus över. När han talar till den rike unge mannen så utelämnar han det sista budet. I alla tre versioner av den här händelsen. Han säger lite olika i Matteus 19 och i Markus 10 och i Lukas 18. Men han gör likadant att han utelämnar det sista budet. Och mannen kan ju då svara, men allt det där har hållit sedan jag var ung. Jag hedrar min mamma och pappa. Jag dödar inte, jag stjäl inte, jag är inte otrogen, jag ljuger inte. Men ett fattas dig, säger Jesus. För din rikedom bygger ju på att du har haft begär till andra människors ägodelar. Och därför behöver du göra upp med det. Och så utmanar Jesus honom på ett sätt som många av oss skulle rygga tillbaka för. När han säger, sälj allt du äger. Och kom sen och följ mig. Jesus ser ju rakt igenom den här unge mannens hjärta. Och han vet ju att alla de här andra sakerna är ingen utmaning för dig. När du ska ha mig som herre i ditt liv. Men det som är en rejäl stötesten för dig. Det är att du har ett begär till pengar och rikedom. Och att det är det ditt liv är fokuserat på. Och det finns bara ett sätt att bryta det. Och det är att ge bort allting. Och komma och följa mig. Det här säger ju inte Jesus till alla. En så här skarp utmaning ger ju inte Jesus till Zacchaeus till exempel. Utan Zacchaeus kommer ju själv på att jag vill ge bort hälften av vad jag äger. Andra som han kallar till att följa honom gör i och för sig enorma uppoffringar. Och det kanske är det Jesus menar här också. Att han erbjuder den här unge mannen att komma och vara en del av hans gäng. För det Petrus och Andreas och Jakob och Johannes och de andra hade gjort, det var ju att de lämnade sina nät och följde honom. Och deras nät var ju inte bara en fysisk ägodel, utan det var ju deras levebröd. Och det hade ju de gett upp för att följa Jesus. Så kanske är det där Jesus är ute efter den här rika unge mannen också. Att ska du kunna följa mig på riktigt, du är inbjuden att vara en del av min lärjungaskara. Men då måste du göra upp med det här. Hur det än är så landar ju den här utmaningen in i våra liv. Alla vi som följer Jesus. Och det gör oss ju lite nervösa. Vad skulle Jesus ha sagt till mig i det här läget? Vad är det som hindrar mig från att följa honom fullt ut? Vad innebär det för min ekonomi att Jesus är herre i mitt liv? Det innebär i vilket fall som helst att pengar inte kan vara ett område som inte Jesus har tillträde till. Och alldeles för ofta så är det nog så, även i mitt liv, att vi tenderar att tänka att mina pengar är mina. Och Jesus, du kan tycka om alla andra områden i mitt liv, men det här, det vill jag bestämma över. Det håller inte. Det är inte så Jesus kan vara herre i våra liv. Och eftersom pengar och rikedom är det enskilt största hindret för att följa Jesus, så behöver vi ställa det här området särskilt inför honom i hans ljus. Och låta hans syn på pengar prägla oss. Så att vi övar oss i tillit och generositet. Vi behöver lära oss att vi kan inte lita på våra pengar. Vi ska inte lita på våra pengar. Att det är de som löser saker. Utan vi behöver lägga våra liv i Guds hand. Sträva inte efter det här, säger Jesus. Det gör ju de som inte känner Gud, hedningarna. Men ni ska ju söka först Guds rike i full förtröstan på att då tar han hand om allt det andra. Så därför kan du vara generös med det du har. Du behöver inte oroa dig för att det ska göra att du inte har det du behöver. Allt Jesus har att säga om pengar och rikedom bottnar egentligen i det som uttrycks i psalm 24. Att hela jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Vi tänker att det här är mina pengar, det här är våra pengar. Men Gud säger näpp, det är mitt. Allt som du äger är mitt, säger Gud. Och jag är intresserad av vad du gör med det som jag har låtit dig få använda. Men som egentligen är mitt. Så det betyder att det absolut viktigaste vi kan göra med våra pengar, det är ju att älska Gud och älska vår nästa. För när vi älskar Gud av hela vårt hjärta och våra nästa som oss själva, så kommer det påverka vad vi gör med våra pengar. Det är det Jesus menar när han säger att det är våran skatt det är. Det kommer också vårt hjärta att vara. Vi har ju blivit programmerade på många sätt i att tänka att livet är en tävling. Och det gäller att samla på sig så mycket som möjligt av resurser och rikedom och upplevelser och prylar. Ett spel om vem som kan samla mest på hög. Det är där vi upphöjer. Det är där vi lever i ett system som hela tiden upphöjer. Och det är en lögn. Livet är inte ett spel eller en tävling, utan det är en gåva från Gud. Och syftet med våra liv är inte att vinna på något sätt, utan att lära oss att älska som Jesus. Och när vi är sysselsatta med det och söker Guds rike först, då tar han hand om allt det andra, säger han. Tillit och generositet. Den enda krona du kan ta med dig in i evigheten, det är den krona som du ger bort. För den får ett evigt värde. Det är en investering i Guds rike. Varje peng som vi ger bort till någon annan eller någonting annat. Och det är också så vi bryter habegärets makt över våra liv. För det finns där, vare sig vi vill eller inte. Vare sig vi har mycket eller lite. Det är egentligen inte det som är utmaningen, utan hur vi relaterar till det vi har. Alldeles strax så ska vi få ta emot nattvarden, där vi får ta emot nåden i form av bröd och vin. Guds gåva genom Jesus till oss. Och det är en inbjudan för oss att bli en del av eller hålla fast vid Guds rike. Hur kan jag få del av det? Undrade den unge rike mannen. Och det här är en inbjudan till oss att bli kvar i det som Jesus har gjort för oss. Och det gör vi med en bön om att få del av det fullt ut. Vi vill ju inte att någonting ska stå i vägen för det som är Guds vilja med våra liv. Och nattvarden är en plats där vi med jämna mellanrum får stanna upp och spegla oss i det som Jesus säger till oss om vad som är viktigt, vad som inte är viktigt. Vad som leder oss rätt, vad som leder oss bort från Gud. Så det får vi göra alldeles strax, men först ska vi be. Amen. Jesus, tack för att vi än en gång får ställa våra liv i ljuset av vem du är. Tack för att vi än en gång får låta dina ord träffa våra hjärtan. Och Herre, jag ber att vi ska låta dem drabba oss med full kraft. Herre, du vet vilken utmaning det här är för alla oss som har så långt mer än vad vi behöver. Så Herre, kom med ditt ljus. Kom med din nådefulla barmhärtighet och tala ärligt in i våra liv. Jesus, vi behöver det. Vi behöver din hjälp för att se och bryta med vanor som inte leder oss till dig och som inte leder oss in i generositet mot andra människor. Herre, jag ber dig för mitt eget liv och för alla oss som sitter här. Amen. Nu går vi över direkt i att fira Herrens måltid tillsammans. Och vi gör det genom att vi tar en stund av tystnad och reflektion inför Gud. Vi brukar alltid börja med att vi gör det och sen läser vi en enkel syndabekännelse tillsammans. För det är ett sätt att leva i den här dagliga omvändelsen. Där vi speglar våra liv i vad Gud har tänkt och vad hans vilja är. Och konstaterar att vi lever inte upp till det. Men vi är älskade och accepterade ändå. Så vi tar en stund av tystnad och sen läser vi syndabekännelsen.